Jag vet inte vad jag ska ha för överskrift. Att känna vägen genom svåra tider. Och ett annat alternativ är tidstecken och Guds handlande. Så det är ungefär vad det handlar om. Vi börjar läsa från Johannes 14 och vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är Jesus som säger, som vi vet. Och det finns två olika ord som översätts att tro på. Tro på Jesus, tro på Gud. Det ena är ej, så det är det som är här. Det beskriver tro till eller in i, alltså en rörelse in mot centrum. Så där kan man säga lära känna Jesus. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är ungefär som att Jesus säger till Thomas, Thomas, du behöver varken ta vägen till Jerusalem eller till någon annan plats på jorden för att finna Gud. Jag är vägen till fadern. Jag är den som uppfyller alla löften och jag är den som ger evigt liv. Och nu går jag för att förbereda allt och sen kommer jag tillbaka. Och då ska vi vara tillsammans för alltid. Att känna vägen. Janne och jag brukar cykla genom Hisingsparken ibland. Vi bor ju inte så långt därifrån. Och så har vi med fika och så cyklar vi bort förbi 4H-gården. Jag har alltid följt efter Janne. Så jag har aldrig tänkt på vilka stigar vi tar. Vi är upptagen med naturen, med fåglar och växter och skogen och... Det är väldigt bekvämt att följa någon annan och slippa lära vägen själv. Men det är faktiskt ärligt så, tyvärr, att jag har aldrig lyckats hitta vägen själv. Jag cyklar alltid vilse i skogen. Många kristna fungerar på samma sätt. Man följer någon då, oftast en ledare, utan att själv läsa Bibeln eller studera Bibeln. Så att man kan pröva vad som är från Gud och inte. Och förstå tiden. Jag tänker till exempel på. Det finns ju många exempel. Men jag tänkte faktiskt på barndopet. Jag har bara varit på ett barndop i hela mitt liv. Och jag brukar tänka så. Okej. Det är ju fint på vissa sätt. Och det blir ändå att. Människor som kanske aldrig går i kyrkan annars. Blir påminna om. Guds ord och Guds kärlek. Men jag minns ju lite smått chockad vad prästen sa efter dopet. När hon lyfte upp bebisen, den här lilla bebisen, och sa, här har vi en ny kristen. Oj. Sanningen är ju att ingen blir kristen av ett barndop. Man blir namnkristen, men det är en annan sak. Barndopet var ju föräldrarnas goda vilja och önskan för barnet. Men ingen blir frälst på föräldrarnas tro. Det gäller oss alla. Vi måste själva ta ställning. Så att vi blir födda på nytt. Levande tro. Omvändelse och bekännelse och överlåtelse och dop. Det är allt sammans ett personligt val. Jesus sa ju till Nikodemus i Johannes 3:3. Amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus var en judisk rådsherre och trots sin ställning bara så att säga följde med utan att förstå vad tron handlar om egentligen. Andligt blind. Och senare säger Jesus, du är Israels lärare och vet inte det. Och då kan man undra hur många präster idag är som Nikodemus. Nu finns det också präster som är på nytt födda. Men Man kan ju undra varför saknas ofta en ren och klar förkunnelse om hur man kommer till tro. Hur man blir frälst. Hur man blir på nytt född. Är det på grund av barndopet? Därför att man utgår ifrån att alla redan är frälsta. För alla är redan barndöpta. I 3 Johannes brev 1 och 11 skriver Johannes: älskade broder, följ inte dåliga föredömen utan goda. Och jag vill säga att goda föredömen, det är de som talar om sanningen. Och hur viktigt det är att var och en lär känna vägen. Lär känna Jesus, Guds son. På 90-talet i Gileadförsamlingen där vi var engagerade infördes den här världsliga, vill jag säga, pyramidliknande strukturen G12. Eller det sökarvänliga programmet från GLS. Jannes och min räddning var faktiskt att Gud precis innan öppnade tjänsten som reseförkunnare, resevangelister och evangelistföräldrar som det kallades. Men det talades då ofta om att vara på linjen. Och eftersom vi båda var avskilda förkunnare i församlingen var vi med i församlingsledningen. Och så på ett äldstemöte så då förstod jag äntligen vad de menar med detta att man måste vara på linjen. Ja, det innebar helt enkelt att alla nya som kommer till församlingen, de måste snabbt in i verksamheten och engageras i den här cellkyrkan. För då var det större chans, menar man, att de stannar kvar i kyrkan. Och jag kunde inte tiga. Jag brukar ha problem med det. Och min kommentar var inte särskilt populär. Men jag sa så här. När jag växte upp i kyrkan, då var vi många ungdomar. I mina tonår alltså. Och vi var väldigt engagerade. Och aktiva. Ändå drog en hel del av oss bort på andra vägar som ledde bort från Gud. Och ingen verksamhet i världen kunde få oss att stanna kvar i kyrkan. Och jag vill säga, det var mycket verksamhet. Det var någonting nästan varje dag. Det vet ni som var med på 70-talet. Det var helt enkelt så att vi hade inte tagit steget fullt ut. Jag har berättat om det många gånger förut. Till överlåtelse, till kapitulation. Vi kände inte vägen tillräckligt väl för att vara kvar och hållas kvar på den. Jesus säger i Lukas 11 och från vers 9. Jag säger er, be och ni ska få. Eller var bedjande, för ordet står i pågående form. Och det är ofta det i den grammatiska formen i Nya Testamentet. Var bedjande. Var sökande. Sök och ni ska finna. Bulta eller var bultande och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Det är så viktigt det ordet. Var och en. Var och en. Att inte följa mängden. Att inte blint följa en grupp. Även om det är många. Även om det ser stort ut. Hur viktigt är det inte den här tiden att var och en söker Herren. Och att vi leder var och en till Jesus. Inte till verksamheter i första hand. Det finns många vägar som leder vilse. Och många så kallade apostlar och andra som leder vilse. Men Bibeln, Guds ord, avslöjar dem. Och vi ska läsa en del från Matteus 24. Och jag vill ge en del kommentarer där. Från vers 4. Jesus svarar dem om tidens slut, tidens ände handlar det om. Se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias eller jag är Kristus eller jag är dens moder. Och de ska leda många vilse. De ska leda många vilse, står det. Vi går till 1 Johannes 2 och från vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Här har vi alltså tydligt och klart utsagt att antikrist är en person. Det är inte bara en andemakt eller man talar om antikrist ande, för det finns lite olika uppfattningar om det. Men här är Johannes väldigt tydlig att det är en person, en ledare. Men antikrist ande, det är ju den villfarelse och villfarelsens makt som förbereder marken och samlar till antikrist, som då kommer att vara en världsledare. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Det här brevet är skrivet till hedna kristna, inte till en judisk församling i första hand. Så att dessa antikrister behöver inte vara judar. Här finns det också olika uppfattningar och tolkningar. Men det behöver inte vara judar, för det här var hedna kristna. Och det var alltså människor som valde att vika av från vägen. För hjärtat var aldrig med. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Med andra ord, ni har den helige ande. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Så går vi till 4:e kapitlet och vers 1 i 1 Johannes brev då. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, alltså Gud, den smorde av evighet. Som kommer till köttet, som blev människa, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, till han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen och därför talar de vad som är av världen. Och världen lyssnar till dem. Och där skulle jag vilja tillägga. Många föreläsningar på kristna ledarskapskonferenser kan lika gärna platsa och passa perfekt i ett företag eller på en annan arbetsplats i världen. Inget kors, inget som är anstötligt för världens människor. Istället är jaget i centrum. Det talar som världen talar och världen lyssnar. Och när antikrist ande, den anden släpps in i en församling, då bygger man för de starka och friska och presterande och unga och gärna vackra. Ordet anti, som vi vet, betyder emot eller istället för eller över. Det är alltså att jämställa sig med Jesus eller att sätta någon över honom. Och vi ska höra här vad antikrist ande kan säga. Ett citat. Jag accepterar Kristus inom mig betyder jag accepterar skönheten inom mig som den jag verkligen är. Jag är inte mina svagheter, jag är inte min ilska, jag är inte min småsinthet, jag är mycket, mycket mer. Och jag är villig att bli påmind om vem jag verkligen är. Det här är Marianne Williamson som har skrivit i sin bok Och ett återvändande till kärleken. Det är alltså en New Age-författare, författarinna. Det hon i själva verket säger är att jaget i mig är Kristus. Man förnekar ju synden naturligtvis för synd. Eller också får synden en helt annan innebörd än vad Bibeln säger, vad Guds ord säger. Här kan vi snacka om att vara vilse. Antikrist ande kan säga jag är allt som Kristus är. Det är antikrist ande. Jag är Kristi ställföreträdare. Eller ersättare på jorden. Det är också antikrist ande. Påven. Vi har alla en gudagnista. Vi måste bara upptäcka den. Det är antikrist ande. Och som jag sa betyder anti också över. Den som sätter någon över Jesus Guds son. Är antikrist ande. Guds moder. Himlens drottning. Modergudinnan. Astarte, Ishtar, Moder Jord, Gaia och en mängd andra namn. Johannes kallar det i Uppenbarelseboken 17 det stora Babylon, modern till alla skökor och skändligheter. Och detta är ju förstås en andemakt som blir synlig och kommer att bli synlig mer och mer i en världsreligion med rötter i Babylon. Nu ska vi gå till Domarboken 2 och vers 7, läsa om Israels folk. Folket tjänade Herren så länge Josua levde. Och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som hade sett alla de stora gärningar som Herren hade gjort för Israel. Så här förstår jag att så länge de levde, så länge de hade goda föredömen, gudfruktiga ledare, då följde de. Vad hände sen? Ja, de vek av på andra vägar. Vilse. Vägar som ledde bort från Herren. Och på det sättet fick fienden makt över dem. Och vi går till vers 16 i kapitel 2 i Domarboken. Då lät Herren domare uppstå som frälste dem ur deras plundrares hand. Men de lyssnade inte heller på sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbar dem. De väck snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för Herrens bud och gjorde inte som dem. När Herren lät domare uppstå bland dem var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand så länge domaren levde. Ty när de jämrade sig över sina förtryckare och plågare förbarmade sig Herren. Här ser vi Guds hjärta. Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var fördärvligt ännu mer än deras fäder. Och det kan vi ju se i domarboken när vi läser. Man brukar säga att det är som en spiral som går allt djupare i synd. Gud hjälper, man faller av. Man hamnar under förtryck och betryck och fiendens makt och plågare. Och så ropar man till Gud och Gud alltid förbarmar sig. Alltid svarar på bön. Skickar domare, skickar hjälp. Men så följer man av igen. Och så upprepas detta. Jeremia fick profetera står i Jeremia 8:4. Så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek, de vägrar att vända om. Det var som att något i deras hjärtan drog tillbaka till avguderiet. Och det är precis så som djävulen har hållhakar på oss om vi inte gör upp med synden. Om vi inte gör upp med de falska lärarna. Hebreerbrevet 12 och vers 1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Ordet innebörden är också allt som hindrar. Allt som belastar oss för synden vet vi är tungt att bära. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Med andra ord, han som har påbörjat ett gott verk ska också fullborda det. Vad är det idag som gör att kristna dras tillbaka till katolicism? Vad är det som gör att man dras tillbaka till mysticism, baalism? Vad jag menar med baalism, det är framgångsteologi och gnosticism eller nygnosticism. Falsk nådersförkunnelse, det finns mängder att räkna upp. Till okulta krafter, till New Age, Bethel Church. Jag har berättat om boken The Physics of Heaven, en New Age-bok som Bill Johnson och hans fru är medförfattare i. Varför gör man inte upp med falska läror? Tydligt och klart, bekänner och tar avstånd. Nu handlar det om upplevelser och inte läror, hör man. Rick Warren har sagt, förra reformationen splittrade. Den nya reformationen eller den nya apostoliska reformationen, NAR, den enar. Förra reformationen handlade om läror. Denna handlar om gärningar. Ja, så tillbaka till påven alltså. Han som säger att alla blir frälsta, även ateister, bara man gör gärningar. Men det är lögn. Och ingen lögn kommer av sanningen, läste vi. Och samma personer säger att vi ska inte bry oss om tidstecken och det profetiska ordet. Och det har tystnat och tystats i väldigt många församlingar. Hur kan man ha ekumenik med sånt? Hesekiel profeterade. Vi läser från Hesekiel 13 och 22. Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös. Honom som jag inte ville bedröva. Det här är den som talar. Men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Det här är vad som händer när världens vishet och antikrist ande släpps lös och släpps in i kristenheten. Vers 23. Därför ska ni inte mer skåda falska syner och bedriva spådom, utan jag ska befria mitt folk ur er hand. Och ni ska inse att jag är Herren. Och vi läser ju om hur Gud prövar våra hjärtan i 5 Mosebok 13 och från vers 1. För många, många frågor detta. Hur är det möjligt? Hur kan dessa falska ledare få fortsätta? Hur kan de göra under och tecken? För det händer ju faktiskt ibland. Det är inte bara lögner. Fast mycket är ju lögner. Men Herren säger. Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig. Och han ger dig något tecken eller under. Och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar. Så här är det tydligt och klart. Det är fullt möjligt att göra tecken under. Men så fortsätter vi. Och han då säger, låt oss följa andra gudar. Gudar som du inte känner. Och låt oss tjäna dem. Ett annat citat. Glöm allt som du har lärt innan. Här är nya uppenbarelser. Och nya områden. Gud för oss ut på nya områden utanför Bibeln. Då ska du inte lyssna på den profetens ord. Eller på den som har drömsyner. Ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. Och här har vi det svaret som vi alltid ska komma ihåg. Gud vet, han ser, men han prövar våra hjärtan. Och jag vill säga till den, för ni vet, vi får ju många som hör av sig som man träffar. Många hör av sig på mejl och på olika sätt. Och ibland är man förtvivlad därför att man riskerar alltså att bli väldigt ensam om man står för sanningen. Men vi ska komma ihåg det. Att det är inför Gud, det är evigheten det handlar om. Och vad vi än får gå igenom här så är det värt det. För Jesus är med den som går med honom och följer hans väg. Och håller sig till den vägen, till honom. Och om vi, även om vi är ensamma en tid, står upp för det som är sant, står upp för Guds ord. Då finns det också andra, säkerligen, i vår omgivning. Som också får frimodighet att följa vägen. Så vi kan vara goda föredömen för andra. Varenda en. Och det är livsviktigt. Jag la ut ett bibelstudium för några år sedan på hemsidan om varför Gud förhärdade faraos hjärta. Jag såg en del som var inne på kalvinism och det här med förutsbestämmande och så. Och jag var själv intresserad och ville fördjupa mig i detta. Men det jag såg när jag studerade farao, det var att farao var redan färdig för dom. Han var redan färdig för dom. Men Gud i sin barmhärtighet gav honom chans på chans på chans att vända om. Det är Guds hjärta. Det är Guds handlande. Gud dömde alla Egyptens gudar genom plågorna i Egypten. Det var det man litade på. och upphöjde och tillbad. Och Gud sopar rent och visar, det där är bara skräp. Det är inget att lita på. Det kommer från mörker, från den onde. Så mitt i allt detta fick ändå fara hos eget val att förhärda sig. För det var därför som Gud förhärdade hans hjärta, för han hade redan gjort det valet. Och gjorde det gång på gång och fortsatte på den vägen. Men det fick ju också förhärliga Guds namn. Mitt i allt. Gud visar sin härlighet genom räddning och frälsning för var och en som höll sig till honom. Och vi vet ju också att många i Egypten insåg att Israels Gud, det är den levande guden. Den enda guden. Jag är övertygad om att Gud kommer säkert att döma alla avgudar i den yttersta tiden. På samma sätt. Nu fortsätter vi tillbaka där i Matteus 24, vers 6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Det behöver vi påminna oss om. Det är väldigt otäckt med rykten om krig. Det är fruktansvärt. Men vi ska inte bli skrämda, säger Jesus. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Måste hända, ja just det. Gud prövar våra hjärtan. Han tillåter ondskan att visa sitt rätta ansikte. Och ger då också människor tid att omvända sig och söka Gud. Att så många som möjligt blir räddade. Det är ju det som är Guds yttersta vilja. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd, pest och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Ordet hungersnöd betyder brist på mat. Och vi har ju väldigt nyss här kunnat läsa och se video på nätet om gräshoppsvärmar stora som städer riskerar skapa svält i Afrikas horn. Och den senaste nyheten här nu i veckan tror jag det var. Nu är en andra våg av gräshoppor på väg som kan skada mat och ekonomisk säkerhet för en tiondel av världens befolkning. Pest, epidemi, farsot, sjukdomar eller pandemier. Och vi är mitt inne i coronaviruset som härjar runt om i världen. Vi hör på tv, det är nattsvart. Det blir massarbetslöshet. Det är risk för hyperinflation. Det är katastrof. Och många av oss känner på oss att det här kommer att leda till och utnyttjas för en superkontroll. Vi vet vad Bibeln har förutsagt. Jordbävningar. Sismos, det betyder också skakningar överhuvudtaget. Skalv, jordskalv, skakningar, uppror, stormar. Och det här pågår ju hela tiden på jorden. Så säger Jesus, men allt detta är bara början på födslovåndorna. Men vad ska födas? Jo, en förvandlad och ny skapelse. En ny jord där rättfärdighet bor. När kungars kung, Jesus Kristus, Messias, kommer tillbaka. Jesus säger också, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Etnos, folkgrupper, men det kan också översättas nationer. Och jag tänkte på det här nu med globalismen som kommer och håller på att lyckas att ena alla under den antikristen globala agenda. Det vet vi, det är förutsagt, Uppenbarelseboken 13. Men är det Gud kanske som stoppar nu att man får bort nationsgränser? Det vill man ju ha bort. Alla gränser ska ju bort. Men nu i coronavirusets härjningar, då stänger man landsgränser. Det ena landet efter det andra stänger. Och jag tror att landsgränser ska finnas kvar. För Guds ord ska vara uppfyllelse. Jag tänkte också på påtryckningar när det gäller saker som vi vet. Det är globalt. Det var säkert fler som kände i luften när man gjorde klart att man inte tänkte ta den där vaccinet mot svininfluensa, tror jag det var. Ett anklagande. Man gör sig skyldig till att sprida om man inte tar. Och jag tänkte med det här, vi vet ju att det handlar om att alla, att vi kommer att bli hatade av alla folk eller alla nationer för Jesu namns skull. Och vi kan ju bara föreställa oss när man då kommer fram till att alla dessa olika religioner på ytan sträcker ut sina händer till varandra i kärlek inom citation då, och accepterar varandras religioner och alla är lika värda och det är så mycket kärlek och det blir världsfred och detta. Vi alla är en familj. Och så är det ett folk som säger nej. Vad kommer man då att bli anklagad för? Åh, vilken kärlekslöshet. Vilka hemska människor. Vilka onda människor som inte vill vara med i detta fina. Ett folk som följer lammet som gav sitt liv för oss. Ett folk som följer Jesus och vet att Jesus är den enda vägen och vi känner vägen. Och det är honom vi tillhör och det är honom vi vill följa. Om vi lever eller dör. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Det är inte svårt att föreställa sig. Anklagelser som kommer att hagla över den som inte är med i detta stora, på ytan, kärleksfulla. Men vi vet att det bara är på ytan och vi vet att det inte är äkta. För den sanna kärleken finner vi bara i Jesus. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Det är bara den som följer Jesus verkligen och känner vägen och känner honom och har den helige ande som har kraft att stå emot. Vi kan läsa här på nätet häromdagen. Jag tänker på lyckoprofeter då, som bedrar genom spådomar och annat. Men det fanns en artikel på nätet som berättar att Kenneth Copeland, han hotar nu de som blivit arbetslösa på grund av coronaviruset om de inte fortsätter i ett tionde. Girigheten har inga gränser, nej. Som det står i Predikaren 5 och 9. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet. Tomhet, fåfängt, meningslöst. Och i första Timoteusbrevet skriver Paulus, kärleken till pengar är en rot till allt ont. Vers 12 i Matteus 24, eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Det här är förakt för Guds ord och Guds bud. Bibeln kanske ligger och dammar. Man kanske läser The Message, som är full av New Age-termer. Eller The Passion, en annan bibel som både lägger till och tar ifrån det Gud har sagt. En del tror att Nya testamentet kommer att förbjudas. Jag tror snarare så fall att Gamla testamentet skulle förbjudas. Men framförallt får vi vara beredda på att det kommer nya översättningar som vi som är frälsta måste förkasta. Men som kanske blir det enda som är tillåtet. Därför är det viktigt idag, nu i vår tid, att vi lär känna vägen. Men den som håller ut, säger Jesus, in till slutet, skall bli frälst. Den som håller ut, ordet betyder att stanna under. Och då är det ju tryck eller betryck, svårigheter. Uthärdar genom prövningar betyder också. Och så betyder det, har hållbarhet. Har hållbarhet. Och det är frälsningen det. Det är Jesus, Guds ande. Vi förblir i Jesus och i hans ord. Det är hållbarhet. Det består evighet. Därför ska vi inte bara följa någon annan utan ha en egen personlig relation med Jesus i bön och bibelordet. Tvärt emot vad påven sa när han varnade för att det är farligt. Tvärt emot. Vi lyder Guds ord. Där känner Guds väg. Och detta utifrån personliga förutsättningar, det vet Gud, för han vet. Han vet hur vi har det, han vet hur vi mår. Han vet vilka omständigheter vi lever i, men han ser till hjärtat. Det är viktigt. Vi har vänner som har svår ångest. Då är det inte lätt att läsa Bibeln. Det är inte lätt att ta till sig. Därför att man är utsatt, man kanske är utbränd och man har liksom inget skydd så att fienden är där och anklagar hela tiden. Och då behöver man hålla sig till löften, till uppmuntrande ord. när man är sjuk eller mår dåligt. Men Gud vet, han ser till hjärtat och han ser till våra personliga förutsättningar var och en. Vad är botemedlet för denna sjuka värld? Det kom i mina tankar så tydligt när jag var i bön i veckan när jag förberedde mig. Och jag var tvungen att leta, vad är det, vilken profetbok är det står? Sök mig och ni ska leva, fick jag. Det står i Amos 5 och 4. Sök mig och ni ska leva. Och det handlar om det eviga livet. Så säger Herren till Israels hus. Sök mig och ni ska leva. Eller som det stod i gamla översättningen 1917. Sök mig så får ni leva. Men sök inte Betel. Kom inte till Gilgal och gå inte till Beersheba. Till Gilgal ska föras bort i fångenskap. Och av Betel ska inget bli kvar. Sök Herren och ni ska leva. Och vad var det som pågick i Betel och Dan och Beersheba här vid den här tiden? Jo, man hade bytt ut Guds altare mot hedniska avgudaltaren. Det kan vi översätta i vår tid. Är det samma som att byta ut korsets budskap mot världslighet, mot världens vishet, mot humanism och allt annat. När vi ska pröva allt utifrån Bibeln, vi känner vägen. Och vi håller oss till Jesus. Och han vill befria oss från allt som kan finnas minsta möjlighet att dra oss bort eller leda oss vilse. Det vill han göra, det gör han. När vi ber om det. För det är tid att söka Herren. Och låt oss också be att många i den här svåra tiden börjar söka honom. Börjar söka Jesus. Amen.